En enda vers lite senare i det sammanhang som Gerd läste ifrån i inledningen, ifrån andra Timoteusbrevet. Där läser jag den 19:e versen i det andra kapitlet, och den lyder: Men den grund som Gud har lagt står fast. Den är märkt med orden: Herren känner dem som är hans, och den som åkallar Herrens namn ska avhålla sig från all orättfärdighet. Vi ber igen. Herre, tack för att vi får fira gudstjänst den här dagen, att vi får gå till ditt hus och mötas omkring det allra heligaste i våra liv, vår tro. Och nu ber jag att du ska sporra denna tro och låta den få växa en liten bit till i vår gudstjänst idag. Tack för att du tar emot vår tillbedjan och vår lovsång. Vi vänder den mot dig i Jesu namn. Amen. Vi har varit bortresta ett par veckor, Lotta som är min hustru och jag. Vi har varit i en liten sömnig by i Makedonien och hämtat andan lite grann där. Kort semesterrapport följer här. Vi flög till Thessaloniki om någon tycker att det är intressant. Hyrde en bil där och så åkte vi på måfå längs en grekisk halvö som heter Kassandra. Vi lyckades skickligt navigera förbi alla turistorter och så fann vi en liten sen sommartrött by runt som var byggd, kan man säga, runt ett termalbad, någon slags spa, där det hälsosamma vattnet i detta spa tillskrevs direkt helande egenskaper. Där stannade vi. Det där badet var intressant därför att det gav en särskild rytm åt hela den här byn. Det är lite svårt att förklara. Jag önskar att ni hade varit med oss där. Nej, det gör jag förresten inte. Det tar jag tillbaka. Men jag önskar att ni kunde se det vi såg. Dessa gamla män och kvinnor som i sina tjocka morgonrockar med handdukar virade om huvud och axlar, förmodligen för att inte liksom släppa ut de här välsignade ångorna från det här vattnet, så gick de morgon och kväll upp och ner i den där backen utanför vårt rum. Sen hörde vi dem på kvällarna sitta och sova på sina balkonger, och ibland så bröts tystnaden av något mycket lågmält, mumlande samtal, och ibland så hörde man det knattrande ljudet av tärningar mot deras plastbord. Deras närvaro var, trots att vi inte konverserade med varann, så var deras närvaro så oerhört vilsam. Hela den här vistelsen var läkande. Den var meditativ. Och jag måste tillägga direkt beroendeframkallande, som sådana här bra perioder i ens liv är. Vi har sovit, vi har pratat, vi har saknat, vi har läst och vi har tittat på havet. Och så ska jag berätta att detta är klassisk biblisk mark och det är klassiskt bibliskt vatten. En eftermiddag bläddrade vi oss fram till Apostlagärningarnas 16:e och 17:e kapitel. Och så följde vi en av Pauli missionsresor och insåg att han måste ha seglat förbi, precis egentligen i vattnen utanför vår lilla balkong. Vi konstaterade att han inte hade det lika lugnt som vi eller gamlingarna. Efter att ha predikat i Thessaloniki under 3 veckors slut så står det att det utbröt någon slags upplopp i den här stan. Och Paulus och hans kollega Silas måste ta skydd av natten när de flyr ut ur stan, och deras vänner för dem till en grannstad som heter Berea. Omedelbart börjar de förkunna Kristus i Berea, alltså det budskap som nyss hade skapat upplopp börjar de förkunna igen, och det står att många kommer till tro. Men det står också att ryktet om att de nu har börjat förkunna där når tillbaka till Thessaloniki, och därifrån kommer en delegation som har till uppgift att uppvigla folket mot Paulus och Silas. Och det gör de. Paulus förs till kusten. Han skiljs från Silas och ifrån de andra. Och så börjar han seglingen mot Aten. Och eftersom han flydde om natten så seglade han förmodligen förbi vår balkong. Någonstans tidigt i gryningen. Och så tänker man, på väg mot vad då? Ja, det är ganska uppenbart. Han seglar på väg mot nya oroligheter. Han seglar på väg mot mer lidande som han skulle få möta. Och han seglar på väg mot ett nytt frihetsberövande. Då och då när jag satt på den här balkongen så tänkte jag på den här predikan. Och så tänkte jag, vad skönt att vara ute i så här god tid. Nu ska jag verkligen förbereda mig i god tid. Och så hände det där som ibland händer, att jag fick inte någon glimrande idé alls. Det enda som kom tillbaka igen och igen var de där inledande orden ur andra Timoteusbrevet. Den grund som Gud har lagt står fast. Den är märkt med orden, Herren känner de som är hans. Jag vet inte hur många gånger jag har mumlat de orden eller upprepat de där verserna de senaste veckorna. Jag har gjort det in i vårt eget liv. Jag har gjort det i tanken på de av våra vänner som sliter förfärligt med sina liv. Jag har mumlat de där orden över den här församlingen. Inte minst över de människor som ibland hör av sig och ber att få lämna den här gemenskapen av något skäl. Och jag har mumlat dem över den här stan. Den stad som vi som församling är satta att tjäna i kärlek. Så mycket vacklar i vårt samhälle. Så mycket går sönder i den här världen. Och mot det, eller in i det, har jag försökt upprepa de där orden. Att grunden ligger fast. Den grunden är märkt med en inskription som är huggen i sten. Alltså den är inte förhandlingsbar. Och det är att Gud känner dem som är hans. De där orden är ju hämtade, som ni hörde, ur ett av Paulus sista brev. Hans sista brev till och med. När det här brevet skrivs så har det gått många år efter det att han seglade förbi vår lilla by. Och Paulus börjar nu bli en gammal man. Men hans liv ter sig så annorlunda mot livet för de här gamla människorna som jag och Lotta sitter och tittar på från vår balkong. De som går där längs bygatan i sina morgonrockar och käkar jordnötter och så sprätter de här jordnötsskalen lite där de går. Åtminstone vid ett ytligt betraktande så verkar Pauli ålderdom bli något helt annat än deras. Kärleken till det kristna evangeliet, för så är det, har fört honom in och ut i upplopp, förföljelser och till och med mordförsök. Och när vi nu möter honom som gammal man så är han inte på spa med hälsobringande örter, utan han sitter fängslad där han skriver. Och när han nu skriver ett brev så skiljer detta brev sig ganska mycket från det övriga han har skrivit. Jag hävdar att andra Timoteusbrevet är en ganska trött text. Så läs den och fundera över den, så andas den ganska mycket trötthet. Men den är också innerlig och personlig och ömsint på ett sätt som man nästan aldrig hittar annars i Pauli litteratur eller brev. Det är påfallande att det här brevet har väldigt många namn, personnamn. Kanske är det så att när man går mot slutet och blir avklädd det mesta i tillvaron så klarnar det vad som egentligen är riktigt, riktigt viktigt. Och då är det de mänskliga relationerna som flyter upp. Där Paulus sitter räknar han inte segrar. Det står faktiskt att han räknar tårar. Jag minns dina tårar, skriver han till Timoteus. Och så minns han och lever på den trohet som de riktiga vännerna visade honom genom sin uthållighet, att de inte svek i nödens stund. Paulus är som en coach, om man ska använda ett modernt uttryck, som tar sin unge medarbetare på så blodigt allvar att han inte bara förser honom med visioner för ett framtida verk, utan han förser honom också med det som är minst lika viktigt. Han förser honom med verklighet, alltså en uppriktig beskrivning av det liv han nu ska gå att möta. Där finns ett mycket märkligt råd. Han säger: lid för evangeliet du också. Lid för evangeliet du också. Jag tror inte att de raderna ska läsas som att Paulus uppmanar honom att söka lidandet, att leta rätt på smärtan. Men jag tror att han uppmanar honom att räkna med lidandet, och när det kommer, när han möter det, ta emot det som en del av trons verklighet. När man läser det här i efterhand så framträder det en bild i den här brevtexten. En bild av det kristna livet. Långt ifrån ett ombonat liv med lä och förfriskningar så är det kristna livet, mötet med evangeliet, snarare mötet med hela verkligheten. Den verklighet som inte alltid är vacker, som snarare är öppet hav än ett spa om vi är kvar i den där lilla grekiska byn. Håll en tanketråd där, är ni snälla. När vi kom hem så läste jag i kapp lite tidningar. Och så insåg jag att det just nu står ett slag, precis omkring detta som har med bilden av kristet liv eller kristen tro att göra. Det står ett slag om det i svenskt media precis nu. Det pågår en ateistisk offensiv som rasar mot den kristendom som tror på någonting och som är oförskämda nog att ta denna tro på allvar i sina liv. Längst fram i fronten i denna strid står de så kallade humanisterna. De skulle nog inte hålla med om det själva, men jag anser att det är den religion som har gjort människan till sin gud. Den tro de kan tolerera, som jag läser och lyssnar, förutom sin egen, ska sägas, det är den ofarliga tron. Den som är privatsak och som inte påverkar sin tid och sitt samhälle. För den tron slåss faktiskt humanisterna och säger: den måste alla människor ha rätt till. Nu i fredags så skrev Björn Ulvaeus, ni vet Abba Björn, han skrev i Expressen, faktiskt från en annan ö i det Egeiska havet, där filminspelningarna av Mamma Mia pågår som bäst. Han skrev en slags förtydligande i Expressen till att han och andra humanetiker i samma tidning hävdade för några veckor sedan att man borde avskaffa religionsfriheten i Sverige. Den är onödig. Björn Ulvaeus är en av dem som företräder humanisterna i Sverige, och han tycks skriva denna text för att gjuta lite olja på vågorna och säga att han inte direkt har någonting emot att det finns människor som är trygga i sin gudstro. Han har inte någonting direkt emot det, vilket ju är fantastiskt hyggligt. Men bilden han tar är både betecknande och ganska intressant. I sin text i Expressen citerar han Per Lagerkvist om gamla mor och menar att just denna romantiserade religiositet, den är ett omistligt arv, ett omistligt kulturarv i Sverige, säger han. Och att det skulle ha varit väldigt bekvämt att få ha en sån tro. Och så citerar han Lagerkvist, ni vet. Nu vänder mor sitt bibelblad och följer skriften rad för rad, där Herrens gärning träder fram så dunkel och så allvarsam. Men när hans ord syns allt för stort och allt för väldigt det han gjort, då sitter hon i skymningen och finner frid i den. Slutcitat. Denna bild, skriver Björn Ulvaeus, av innerlig religiositet i det tysta, privata, är en omistlig del av det svenska kulturarvet. Den trygghet och glädje som den gamla finner i den heliga skriften är något som ingen vill förneka henne. Den ro som hon känner är något som den mest förhärdade ateist måste avundas henne. Och jag tänker själv ofta på hur okomplicerad tillvaron skulle vara till sig med en sådan djup, aldrig ifrågasättande övertygelse. Där någonstans måste man avbryta Björn Ulvaeus och så säga: ursäkta, men jag känner inte igen mig. Att den djupa tron skulle vara en aldrig ifrågasättande tro, det är ingen uppriktig eller sann beskrivning. Per Lagerkvist i all ära, men en sannare bild hade nog Ulvaeus fått om han hade läst Bibeln, som är full av människor som inte välsignades med någon självklar förmåga att enkelt tro på Gud, utan som har fått slita med sin övertygelse. Och en sannare bild hade han fått om han hade lyssnat runt sig i vårt samhälle idag och lyssnat till alla de människor som i vår tid i hårdaste personlig motvind vägrar att överge sin kristna tro. Som inte söker sin Gud för att få ett vindstilla liv, utan som tror i motvind år efter år. De har en övertygelse i sitt liv. De har en välsignelse över sitt liv. Men de fick ingen fribiljett till balans eller harmoni. Visst händer det ibland, det måste sägas, att man möter människor som utan att ha flytt problemen eller fuskat med svaren tycks ha levt hela sina liv i någon slags väldigt, väldigt varm tillit. Men de flesta av oss tror jag snarare känner att vi är utkörda ur det paradiset. Vi kan inte stå här och låtsas att livet är enkelt och enkeltydigt på det sättet. Det går inte. I fredags, jag vet inte om någon såg det, så handlade TV-programmet Existens i SVT, som jag tycker är ett väldigt intressant program för övrigt. Det handlade om ateismen i Sverige, men det handlade också om det märkliga faktum att samtidigt med den ateistiska offensiv som nu pågår i Sverige så kommer det forskning från en institution här i Göteborg, Institutionen för samhälle, opinion och massmedia, som visar att den generation som nu växer upp, den som kallas för generation M efter millennium, som är födda på 80- och 90-talet, att de söker sig till tron i mycket högre grad än vad deras föräldrars generation har gjort och vad deras föräldrar i sin tur har gjort. Citat: när de nu söker en religion, generation M, så gör de det i frihet. De söker och får den religion de frågar efter, och de söker utifrån sina egna intressen, säger Magnus Hagevi som forskar där. I bakgrunden till det här programmet i SVT så fanns evolutionsbiologen Richard Dawkins bok The God Delusion, som har blivit någon slags massäljare världen över, ett slags grunddokument för ateismen. Den inbillade guden eller Guds inbildningen, eller hur man nu ska översätta den. Dawkins menar att vi kanske skulle sluta tala om troende människor i ett så upplyst samhälle som vår, och istället börja tala om människor som lider av tro, som man säger. Och så frågar journalisten i Existens. Hon frågar Ia Modin, som är en ung, charmerande humanist. Och så säger man: om nu en människa av egen fri vilja tror på Gud och är tillfreds med det, Vad är det för problem med det? Varför måste ni kämpa mot det? Och Ian Modin, som har ett förflutet i Opus Dei, den katolska rörelsen, hon svarar följande. Att det står naturligtvis alla fritt att tro som de vill. Men att om man blir religiös så måste man beakta att man då säger ja till att se världen på ett övernaturligt sätt. Det är ett problem, säger hon. Man säger då att det finns massor av saker i den här världen som vi inte förstår. Men Gud förstår allt. Och det är hos Gud vi kan söka svaret. Gud vet alltid bättre, fortsätter hon. Och om det sker en krock mellan magkänslan och religionen, då blir det väldigt svårt. Hon säger sig ha en ödmjukhet och en förståelse för dem som söker sig till en tro. Och att hon så innerligt väl kan förstå behovet av att världen måste vara begriplig. Att dessa människor måste få livet och allting att gå ihop. Alltså de troende, eller kanske ska vi säga de som lider av tro. Det där är ett fasligt intressant tidsdokument, hennes uttalande. Kanske borde man säga, om man är kvar i debatten, att det är en väldigt, väldigt intressant villfarelse. Gud behöver inga försvarstal. Men det där programmet ger mig ändå idag skäl att väldigt summariskt understryka några grundläggande saker om den kristna tro. Den tro som framställs som någonting halvsovande i en morgonrock på en balkong. Helt oreflekterat, alldeles ogenomtänkt. En bekväm tro. Lyssna igen. Den grund som Gud har lagt står fast. Den är märkt med orden: Herren känner dem som är hans. Och så tre påståenden. För det första. Frånvaron av motgångar och bekymmer är inga omistliga bekräftelser på Guds närvaro i en människas liv. Guds närvaro är kraften att stå kvar i det liv som blev. Alltså det enda liv som egentligen är verkligt. Guds närvaro bekräftas inte av frånvaro av smärta. Tänk på det där brevet igen som Paulus skriver till en ung människa. Han står på tröskeln till det här nya spännande. Och man skulle tycka att det var så frestande för Paulus att måla upp en ganska idealbild av det liv han går. Problemen lär han ju få upptäcka själv, eller hur? Men han resonerar inte så. Paulus långa, väldigt realistiska beskrivning av det Timoteus kan få möta om han tar sin kristna tro på allvar slutar inte med falska, vänliga förhoppningar eller försäkringar om att Gud nog ska bevara honom från lidande om han bara är tillräckligt trogen. Istället understryker Paulus det som är riktigt väsentligt att veta. Grunden står fast. Vad du än kommer att möta Timoteus under din väg, så själva fundamentet för ditt liv står fast. Det fundamentet är märkt med orden: Herren känner dem som är hans. Och det är en välsignad nåd. Att det inte står att grunden är märkt med orden att Herren tar hand om de andligt mogna eller de prickfria i Guds rike. Han tar hand om de som är hans. Det är det som står på grunden, att Herren känner de som är hans. Han har köpt oss, och till den köpeskillingen, tycks Paulus säga, hade vi som bekant ingenting att lägga. Det är grunden. Han skriver detta från en fängelsecell. Och det råder inga som helst tvivel om att han sitter där för Jesus skull. Paulus tvivlar inte på det. Hans omgivning tvivlar säkert inte på det heller. När denna Jesus bjuder människor att bli hans efterföljare, så gör han det väldigt klart att det finns enklare vägar att gå i livet, om det är det man söker. Det finns bekvämare vägar att gå i livet. Det säger Jesus väldigt tydligt. I den bemärkelsen har den här ateistguren faktiskt en poäng när han talar om att man lider av tro. Alltså att tro inte bara är en tillgång i livet. Det är som med all kärlek, så är också tron förknippad med ett visst mått av lidande. En lidelse som har med sanningen att göra. Och om du frågar mig, så säger jag utan att blinka att om man beskär sitt liv från detta sanningslidande, denna kamp för att tro på något och stå för något, så beskär man sitt liv också på de allra största kvaliteterna. Det är därför Paulus påminner unge Timoteus och säger att den som värjer sig för lidandet därigenom gör sig disponibel för det Paulus kallar för modlöshetens ande. Den som skjuter allt lidande åt sidan, som inte vill ha att göra det, öppnar sig för modlöshet. Det finns tydligen ett samband mellan de båda. Frånvaro av motgångar och bekymmer är inga omistliga tecken på Guds närvaro. Jag säger det med ett kraftigt rött streck till dig som kämpar med ditt liv. Du är en välsignad människa, även om det gör ont. Två. Att bli kristen är inte synonym till att sluta ställa frågor, som det framskymtar i de här texterna jag har läst. Den djupa eller trygga tron, som kanske är ett bättre uttryck, den väjer inte för frågorna eller skiljer inte ut dem, utan den djupa tron rymmer frågorna och ifrågasättandet. Att söka Gud intensivt när man tycker att ens liv inte riktigt går ihop är för mig allt annat än att förenkla. Alltså att söka Gud är ju inte att säga att ja, men nu hoppar vi över allt det här. Vi ställer oss över alla konstiga saker i tillvaron och allt som inte går ihop. Och så säger vi, men Gud vet allt, och så är vi lugna där. Det är ju inte riktigt så enkelt. Alla vet vi det. Tron reser som bekant nya frågor i en människas liv. När man öppnar sin bibel så är det just det där som humanisten Ian Modin varnade för, som ibland händer. Nämligen att magkänslan plötsligt frontalkrockar med den skrivna uppenbarelsen. Jag förstår inte det jag läser. Jag håller absolut inte med om det jag läser. Jag har svårt att tänka hur jag ska kunna översätta detta till min vänkrets och så vidare och så vidare. Tron reser plötsligt nya frågor som man inte bara kan hoppa över. Jag har två små mantran just när jag hamnar där i Bibeln. Det första är att påminna mig själv om att jag inte behöver förstå allt. Det andra är lite mer hoppfullt, och det är att också försöka komma ihåg att det kan hända att det kommer att klarna längre fram. Men det behöver gå några år kanske innan det klarnar. Och så rätt vad det är, jag tror att vi alla delar den där erfarenheten. Ibland många långa år senare så har livet förändrats så. Livet har tagit en väg dit jag aldrig trodde att jag skulle hamna, och så plötsligt så läser jag det som då bara var obegripligt, nästan stötande. Och så talar det i detta nu, rakt in i mitt liv, som ett gudomligt tilltal. Då är man glad att man inte gjorde magkänslan till sin Gud. Jag håller på att läsa en bok som jag vill rekommendera. Det är en av de bästa böcker jag har läst i år i alla fall. Den heter Den oemotståndliga revolutionen av Shane Claiborne, som leder en alternativ rörelse, en kristendom som kämpar för att gå tillbaka till en slags enkelhet igen. The Simple Way heter den kyrka han driver. Och man är fullständigt ointresserad av makt eller pengar eller något annat, utan lever för att så mycket som möjligt tjäna sin samtid. Han skriver i sin bok just om det där som ett slags perspektiv till att få en kristen tro är att hoppa över alla frågor. Och jag citerar: jag vet att det finns människor som säger, mitt liv var en enda soppa. Jag drack, festade, hade sex hit och dit. Sen mötte jag Jesus och fick ordning på livet. Gud välsigne den sortens människor. Men jag för min del hade full koll på livet. Jag var cool. Sen mötte jag Jesus och han kvaddade mitt liv. Ju mer jag läste i evangeliet, desto mer förvirrad blev jag. Det vände upp och ner på allt jag trodde på, satte värde på och hoppades på. Jag håller fortfarande på att hämta mig från min omvändelse. Slutcitat. Den här boken är något av det varmaste jag har läst om kristen tro. Men någonstans så har han med ett perspektiv som aldrig får förloras. Nämligen att det finns också i tron en slags brottning som har med sanning att göra. En brottning man inte ska hoppa över. Så också med själva erfarenheten av Gud. Oräkneliga är de där nätterna när jag har frågat Gud varför han inte gör så eller varför han inte gör si, i en känsla av att undret har uteblivit och Gud är så fruktansvärt tyst eller frånvarande. Och så har jag tömt hjärtat i oredigerade tal till Gud som alla till slut har landat ungefär på samma ställe. En djup suck och så orden: men du vet, Gud, du vet. Kanske är det precis så det fungerar, att bygga sitt liv på något annat än sin egen förmåga att räkna ut. Att avgöra, att välja rätt väg i alla sammanhang. Kanske är det precis så det fungerar. Man inte blir mindre människa genom att ibland, när frågorna inte längre får några svar, när jag har stångat min panna blodig, till sist får säga: men Gud, du vet. Man blir inte mindre människa av det. Det är också paradoxalt nog under de perioderna jag tycker att känslan av Guds närvaro har varit som starkast. Någonstans där i frånvaron av det där väldigt tydliga bönesvaret eller undret, så är det som om man upptäcker att det är Guds närvaron som gör den stora skillnaden. Det är Guds närvaron som är det stora undret. Även om de andra undren är fantastiska när de kommer. Så till dig som står där just nu. Grunden under ditt kaos är märkt med orden: Herren känner dem som är hans. Herren känner dig. Och så till sist. Guds närvaro är sällan bevisbar. Det är lätt att tycka att Gud kunde vara lite medelsam. Har ni tänkt på det? Jag tillhör den grupp av människor som har vuxit upp i den ganska frejdiga del av frikyrkligheten som kallas för pingströrelsen. Och jag är väldigt glad för det. Och jag är också glad över att jag fick växa upp i ett hem där man trodde på något mer än fonder, optioner och lönebesked. Men det fanns naturligtvis svagheter i pingströrelsens teologi eller gudsbild. Jag tycker framförallt att jag kan skönja två svagheter. Det ena är att det saknades ett språk för mörkret väldigt ofta, mörkret i trons erfarenhet. Det andra är att Guds närvaro hela tiden måste bekräftas genom att Gud sa något eller gjorde någonting så att man visste att det liksom var på riktigt. Om Gud inte bekräftade så hade det liksom aldrig hänt. Läser man Bibeln så ser man att Gud inte har något större behov av det där alltid att bekräfta. Gud är känd för att tiga. Ibland tänker jag att Gud framstår i kynnet ungefär som en blyg norrlänning. Tycks inte ha något behov av att blanda sig i alla samtal som pågår. Ganska fri ifrån det. Och tänker jag efter så vet jag inte om jag någonsin har hört Guds röst. Alltså då menar jag på det där akustiska sättet som vi tänker oss en röst, med klangen, färgen och stämbandens svängningar. Det vet jag aldrig om jag har hört. Men ändå är jag alldeles övertygad om att jag har hört Guds röst. Men mer i betydelsen eller bemärkelsen att uppfatta Guds tilltal. Alltså den där påträngande känslan av att det är någon i rummet eller i bilen. Och sen lämnas med den där märkliga eftersmaken att vara tilltalad som människa. Det kan gälla ett livsval, det kan gälla en konfliktsituation eller ett vardagsbekymmer. Men efter ett sånt ögonblick så vet man oftast hur man ska handla. Märkligt nog så sammanfaller ofta den där känslan av Guds närvaro, tyst Guds närvaro, med de perioder i livet som har varit riktigt, riktigt tunga. Och trots att de där yttre bekräftelserna har uteblivit, att de synliga undren tycks ha lyst med sin frånvaro, så är upplevelsen av Guds närvaro så påfallande. Ibland händer ju det att man kan uppfatta tilltalet från någon som väldigt tydligt trots att den andra är alldeles, alldeles tyst. Ibland faktiskt just genom tystnaden så kan man uppfatta tilltalet. Det var som vi säger, brukar säga, en talande tystnad. Det där bör man nog väga in i talet om Guds tystnad. Den som i vårt språkbruk nästan alltid har negativa förtecken, så kanske man bör väga in att Guds tystnad kan vara fylld av tilltal. Även Guds tystnad kan i sig vara ett tilltal. Det brukar sägas att verkliga vänner, det är de som man kan vara tyst tillsammans med utan att tystnaden känns tvungen. Och jag tror att det är så. Tystnaden är inte bara ett tecken på att kommunikationen har avstannat. Den kan också vara ett tecken på att nu har den här relationen oss emellan något nya djup. Vi kan vara alldeles, alldeles tysta tillsammans. Och så undrar jag, kan tystnaden ibland i våra liv vara ett tecken på att Gud nu är så nära att ord är överspelade? Att de ändå inte skulle ha tillfört någonting, inte hjälpt? Jag tror att det kan vara så. Och det har hänt i riktigt pressade lägen att jag uppfattat Guds tystnad inte som ett uttryck för bortvändhet, utan som ett uttryck för medkänsla, alltså precis det motsatta. Herren känner dem som är hans. Och jag vet att jag inte är ensam om den erfarenheten. Nära den djupaste smärtan hos en medmänniska så sinar ibland orden. Det finns ingenting att säga som inte smakar cyniskt. Hur goda och välmenande orden är, så blir de förenklade. Och det är då vi upptäcker att den tysta närvaron ofta är den starkaste närvaron. Det räcker att vi sitter där och så faller vi in i den tystnad som råder. Jag försöker tänka så om Gud, att Gud tiger ibland och samlider. Och så har jag funderat, kan man säga så till den som har ropat sig trött efter Gud? Kan inte det smaka cyniskt? Ja, kanske. Jag önskar att jag kunde säga det idag som en som delar ditt tysta rum. Att Guds tystnad kan vara ett uttryck för djupet i Guds lidande. Herren känner dem som är hans. Det står skrivet på ett mycket tryggare ställe än i magkänslan. Det står skrivet på den grund som Jesus Kristus har lagt under människans liv genom sin död och sin uppståndelse. Den grunden ligger där som ett orubbligt faktum. Låt oss be. Gud, för dig är allting klart. Allt det dolda uppenbart. Mörkret är ej mörkt för dig. Och i dunklet ser du mig. Läk mitt öga att jag ser hur du är i det som sker. Där jag bäst behöver dig är du allra närmast mig. Amen.